Dra mig nära dig. Låt mig aldrig gå. Jag lägger ner allt för dig. Du säger mig jag är din vän. Du är mitt begär. Du och endast du. För ingen har en famn som du. Kan vila trygg just nu. Hjälp mig hitta fram. För mig hem igen. Du är mitt allt. Du är vad jag.
Jag vill vara nära dig. Vi fortsätter att be lite grann. Det är gott att vara i Herrens närvaro. Himmelske Fader, jag tackar dig för påsken. Och var med nu och be. Alltså, bara sjung ut från ditt inre och låt ösa den här källan som du har i ditt inre. Herre Jesus, vi bara prisar och lovar dig för påsken. Vi tackar dig Jesus för att du köpte oss fria från syndens förbannelse, från sjukdom och död, Herre. Vi tackar dig Herre Jesus för påsken. Att du har gett oss nåden att få ta emot dig som vår Herre och vår frälsare. Vi tackar dig Herre för att vi fick säga ja till dig en gång Herre. Vi prisar och lovar dig, och det är det vi firar den här helgen. I Sverige, Herre Jesus, vi bara prisar och lovar dig att du är och förblir konungarnas konung och herrarnas herre. Vi bara tackar dig att vi får tjäna dig, och vi tackar dig att du är mitt ibland oss. För du säger, där två eller tre församlare, där är du mitt ibland dem. Och du vill röra vid var och en som är här inne. Herre, du vet var och ens behov som är här inne. Du vet vad var och en går och bär på här inne. Och du älskar var och en utav oss så oerhört obeskrivligt mycket. Och du vill möta var och en som är här idag, Herre. Och du vill möta var och en som sitter och lyssnar på nätet, som kommer att lyssna på det här mötet antingen idag eller framöver. Och helige Ande, du är lika verksam där. Jag ber att du ska röra vid människor som sitter och lyssnar på detta ute framför sin dator eller var de nu sitter, Herre. Välsigna den här gudstjänsten, helige Ande. Jag välkomnar dig att bara ta herraväldet över den här gudstjänsten. Och jag ber att precis det Jesus som du vill ha sagt ska bli sagt här idag. Vi tackar dig för din nåd och din barmhärtighet. Vi tackar dig att vi får bo i ett land där vi får ha möten utan att vara rädda för att polis ska storma in eller annat, Herre. Vi tackar dig Herre för att du har att vi har religionsfrihet Herre, att vi har yttrandefrihet Herre. Och Herre, den är under attack, men vi säger bara nej i Jesu namn. I detta landet ska Jesus vara och förbli Herre, och i detta landet ska det vara religionsfrihet och yttrandefrihet. Inget annat accepterar vi som är dina barn. Vi ställer oss på muren Herre i detta landet, och vi ber om beskydd över Sverige Jesus. Vi ber om väckelse i Sverige Jesus. Vi ber att det ska gå från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr Herre. Från öster till väster ska det gå en väckelse Herre. Bland muslimer, bland vanliga svenskar, bland alla möjliga människor som bor i detta land, så ska det bli väckelse Herre Jesus. Och det är vi som ska vara väckelsens bärare Herre. Herre, vi bara prisar och lovar dig. Det är inte kört för Sverige. Det är inte ute med Sverige. Absolut inte. Du har talat ut dina löften över detta landet. Och de håller vi fast vid, Herre. De omsluter vi, Herre. Just det här att du vill att Sverige ska få möta dig, Herre Jesus. Vi välsignar vår riksdag och regering. Vi välsignar de som styr detta landet. Vi välsignar polis. Vi välsignar vårt försvar, Herre. Och vi ber att du bara ska ge dem vishet och gudsfruktan och förstånd att styra och leda detta landet rätt, Herre Jesus. Välsigna vår riksdag och regering. Välsigna de som styr detta landet, Herre Jesus. Och vi ber, Herre, att dina änglar ska hjälpa polis och säpo och militär och avslöja onda planer, vilka de än är. Avslöja dem i tid så att vi hinner stoppa. Varför? Jo, för att vi ber. För att ditt folk ber, Herre. Vi står som beskydd för det här landet. Vi står på muren i det här landet, och vi säger bara nej, djävulen ska inte få stjäla, slakta och förgöra i detta land, utan Jesus ska vara här i detta land. Detta land ska vara en fristad för de som tror på dig. I Jesu Kristi namn, vi prisar dig Herre för att du har underbara planer för detta landet. För varje människa som bor i detta landet, vare sig den är född här eller har flytt hit, så har du underbara planer. Du har mirakler och du har under som bara väntar Herre Jesus. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Ja, Guds ande kom. Ja, det är ju påsk, och då tänkte jag läsa ett bibelord som verkligen hör till påsken. Och det är Jesaja 53, ni kan det allihopa, men jag tycker ändå det är bra att påminna sig. det hänger ihop med det som jag upplever Gud har lagt på mitt hjärta inför den här dagen. Jag måste bara säga, Fredrik, jag är så jätteglad att träffa dig. Alltså Fredrik här, vi har varit barndomskamrater och han var en av dem som hjälpte mig efter jag var nyfrälst och stöttade mig och undervisade mig och ja, en väldigt god vän som har bott i andra änden av landet i många år. Men nu känns det som att Herren bara har kallat hit dig av någon orsak. Och så jag bara säger, det är jätteroligt, jätteroligt verkligen. Och det är jätteroligt att se dina systrar också och alla som är. Ja. Jesaja 53, vers 1. Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens ande uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man, förtrogen med lidande, liken som man skyller sitt ansikte för, så föraktade att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Alltså det är ju detta, det är hela påskens budskap. Jesus kom och han tog dina och mina synder och sjukdomar och förbannelse. Och tog det på korset och betalade priset en gång för alla som har levt, lever och kommer att leva. Så att alla som väljer att tro på Jesus får komma till himlen när det är dags. Vi ska ta ett bibelord till här som är också välkänt. Men det är lätt att glömma bort de här välkända bibelorden. Johannes 3 och 16. Ett sånt oerhört löfte och så enkelt. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Alltså vi har världens bästa budskap att ge till våran omgivning. Och ibland, väldigt ofta faktiskt, så skäms jag över mig själv. Hur ofta, alltså i vardagen, jag träffar så mycket ofrälsta människor. Men man säger ingenting om denne fantastiska Jesus. För man är så uppe i liksom vad man håller på med och sådär. Det är klart om någon frågar så självklart säger man. Men jag vet när en var nyfrälst. Då hade man ju inte vett på liksom att välja tillfälle, utan då bara man sa dem vid rätt tillfälle. Eller fick man tillfälle bara, ja men jag är ju kristen då, jag tror ju på Jesus och så vidare. Och jag längtar så att jag ska få komma tillbaka till det här, utan att det blir konstlat, för det kan ju bli liksom konstigt också va. Alltså man måste ju vara ledd av Guds ande, annars kan man förstöra istället för att hjälpa. Men som nyfrälst hade man inte vett på det. Man bara körde. Och jag tror att Gud välsignade det. Men vi har världens bästa budskap. Och vi har ett helt land där ute där majoriteten inte är kristna. Och du och jag har svaret. Visst är det fantastiskt? Du och jag har svaret för varje människa. Och det är lite grann det jag ska beröra här idag. Guds ande är våran hjälpare. Vi kan vara jätteduktiga och alltså göra allting vi har lärt oss. Men konsten är, särskilt som gammelfrälst då, som man nu får kalla sig, för frälsen 1989, den 1 april klockan 22 någonstans på kvällen. Där blev jag frälst. Det är så viktigt att allt det här man kan, att Guds ande får nyttja det, att man får hör den heliga ande leda en i olika situationer till olika människor i precis rätt tillfälle och få säga precis det där som just den behövde. Och det, man får träna på det, för vi har ett brus som ni alla vet som inte är av denna värld. Alltså det är tidningar och det är radio och det, alltså det är bara mata på, och mitt i detta brus höra Guds ande. Vi måste ha samma känsla, alltså om vi tittar på kanal 10 och God Channel och allt det här, alltså det pumpar ut möte efter möte, budskap efter budskap. Och mitt i detta måste vi höra vad Guds ande säger. Men ska inte svälja allt bara för att det är på God Channel, utan mitt i allt måste man höra och säga Guds ande. Jag var ute för det för några år sedan. Det hör inte hit, men jag kan ta det ändå. Det var någonstans borta i USA en väckelse. Jag tittade på God Channel, var det jag, och så var det tusentals med människor i en stor arena. Och en förkunnare, och det var lovsång. Och när jag slog på, bara det är bara någonting som är fel här. Och jag har inte liksom varit i bön eller allmänt trött och slog på tvn typ sådär. Men det är något fel här. Vad är det som är fel? Och så slog jag över till kanal 10. Och då var det en grupp som sjöng gamla läsarsånger, sådana här riktigt gamla härliga. Och det var en sån ljuvlig ande där. Alltså bara, det var så, och så slog jag tillbaka. Vad är detta? Och människor, alltså det var inte det att människor höll på med, de tillbad och allt. Men det var bara någonting som sa, stopp, rött ljus. Sen fick jag reda på att han som var predikanten här hade inte rent mjöl i sin påse. Det var mycket konstigheter som han höll på med, och änglasyn och massa knepigheter. Och just det är så viktigt att inte dras med liksom att wow, ett stort möte, människor tillber Gud, det måste ju vara rätt. Det behöver inte alls vara rätt. Man hoppas att det är rätt. Men och jag tror säkert det var människor som fick möta Gud i detta sammanhang. Men det var just det här att lyssna på den här varningsklockan tror jag är väldigt, väldigt viktigt, särskilt i den här tiden. Men det är inte det jag ska tala om idag. Jag ska tala om en helt annan sak. Och det är, den här predikan heter Var helig så som jag är helig, säger Gud. Och alltså när vi blev frälsta, födda på nytt, då blev ju vi heliga. Alltså vi blev rengjorda, rättfärdiggjorda, födda på nytt. En rätt ställning inför Gud. Så det är inte det jag ska tala om, utan det är liksom klart. Va? När vi tar emot Jesus, då har vi en rätt ställning till Gud. Och det kan vi inte, det kan ingenting ändra på. Men vi kan växa i helighet. Vi kan växa i helgelse. Alltså ju närmare Gud vi kommer, desto mer utav det här som inte är bra faller bort. Alltså det vet man, efter man när man gått med Jesus, så efter ett tag så kommer man på, men så där kan jag ju inte göra längre. Alltså Guds ande belyser saker i ens liv att det här måste jag lämna nu. Ska jag vara kristen, då kan inte jag hålla på med detta. Detta är någonting som Gud har talat till mig om personligen för några veckor sedan, att jag måste komma, alltså Herre måste komma djupare i mitt liv. Hej, ska du vara med här och predika? Du får nog gå till mamma, tror jag. Ja, kan vi? Jo, Gud har talat till mig att han vill gå på djupet i mitt liv. Alltså han vill komma, ja, han vill helga mig. För helgelsen är ingenting vi kan göra själva. Vi kan ju skärpa oss och bättra oss och det, va? Men det blir det som att klippa gräset, det bara växer upp igen. Men han vill komma på djupet i mitt liv. Och under de här samtalen som jag och Gud har haft, så visar han också, men det är inte bara jag, utan allt Guds folk i Sverige behöver komma till en annan djuphet när det gäller helighet. En annan nivå. Och vi har alla olika saker. Det är inte liksom detta ska alla ändra på, utan vi har alla olika saker i livet som Herren vill komma åt för att kunna sända sin väckelse i våran vardag. Det är väldigt lätt när man har varit frälst i några år att man helt plötsligt, Man har lärt sig väldigt mycket. Man har suttit och lyssnat på massa undervisning. Och man liksom börjar kunna vara kristen. Man vet liksom lite hur det ska vara. Och man går på mötet och man vet att ja, först är det det och det och det. Och så går vi hem och så rullar det på. Man älskar Jesus. Man vill att människor ska bli frälsta. Man ber till Jesus, man läser sin bibel och alltihopa det här. Men det finns någonting mer, vill Gud säga till oss och till allt Guds folk i det här landet. Alltså det finns något mer. Vad är det? Det står i, kommer jag inte ihåg exakt vad det står, men det står i alla fall så här: om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, det står i krönikeboken, andra krönikeboken någonstans, om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn omvänder sig till mig och ber, ska jag höra från himlen och skaffa läkedom åt deras land. Upplever vårat land läkedom idag? Inte direkt, va? Om vi tittar på nyheterna, upplever vårat land läkedom? Nej. Varför? Är det för att vi är så dåliga kristna? Nej. Men Gud säger ändå till oss att om vi vill vända denna trend, så måste ni som är mitt folk lämna allt det där som ni vet är fel. Det vi inte vet kan vi inte göra någonting åt. Men det där som Guds ande har pockat kanske i flera år. Att det, du kan inte fortsätta så här. Om vi vill ha läkedom till vårt land, så behöver detta läggas vid korset. Alltså en omvändelse, en genuin omvändelse från det som vi vet är fel. Vänd oss till himlen, sök honom. Och om vi gör det, så ska han skaffa läkedom åt vårt land. Alltså du och jag och alla som tror på Jesus i det här landet, vi är detta landets hopp. Enda hopp. Riksdag och regering kan inte göra mer än det de ska. För att landet ska räddas, så är det dig och mig det hänger på. Gud har kallat dig och mig med en genuin kallelse att gå ut med evangeliet i den här bygden, men också i det här landet. Om man tittar på andra länder som har upplevt den här genombrottsväckelsen där tusentals människor blir frälsta och överlåtna. Det förvandlar hela landet. Sydkorea är ju ett jättekänt exempel. Från att ha varit ett u-land på 50-talet är de idag en av världens starkaste ekonomier. Alltså med världens största församlingar finns i detta området. Var det för att Yonggi Cho var så bra? Nej, nej, nej. Men det var för att väckelsen kom. Han betalade priset, han och hans medarbetare. De betalade priset i bön och förkunnelse. Och så började det hela växa och växa och växa. Det är ju ingen skillnad på Sverige. Det finns ju exakt samma möjligheter här. Men hur ska jag komma dit då? Ja, vi kan inte komma dit. Det enda vi kan göra det är att Herre Jesus, allt i mitt liv som inte är din vilja vill jag lägga ner. Jag vill inte ha med det att göra. Jag vill göra det som du har kallat mig till. Jag vill höra ifrån himlen och så göra det. Det är det enda Gud kräver av dig och mig. Att när anden talar att vi går, att vi gör det. När anden säger nej, 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 stäng av det tv-programmet. Att vi stänger av det tv-programmet. Eller vad det nu är. Att kärleken till Jesus är så stor. Så att det är det som går före allting annat. Att kärleken till, alltså, om jag säger detta som jag upplever Guds ande manar mig att säga nu, så kommer inte jag vara politiskt korrekt. Då har jag ett val. Ska jag vara politiskt korrekt och behaga den här gruppen människor? Eller ska jag säga det som Guds ande säger åt mig att göra? I det läget, där hamnar vi. Då väljer vi ju förhoppningsvis det anden säger åt oss att säga. Och då kan det bli att vi kommer att få lida förföljelse För det har Bibeln liksom sagt, att när ni följer mig, säger Jesus, då kommer människor att hata er. Så det blir så. Det är inte Guds vilja, men det blir så. Det är en frukt av ondskan i världen. Men om vi väljer det, så kommer Gud rikligen att välsigna oss. Och Guds ande kommer att flöda över våra liv på ett helt annat sätt. Så att vi kan nå dem som aldrig har hört evangeliet. Svensken vill inte ha någon medioker mellanmjölkskristendom. De vill inte ha någon predikant på tv som gör allt i det han säger för att inte stöta sig med någon. De vill inte ha det. De vill ha sanningen. De vill ha det här utmanande budskapet. Alltså, jag tycker mig märka att klimatet har hårdnat oerhört i mediasammanhang och på styrande nivå. Just det här att säga någonting som går emot etablissemanget. Det blir en storm utan dess like, mediastorm. Det är kölhalas, alltså personen som tar Elinor Grindmark, den här kvinnan som efter sin kristna övertygelse så vägrar hon göra abort. Och hon kämpar för samvetsfrihet. Så som hon behandlas, det är stor chanslös skam. Och jag tycker hon är en hjälte. Som vågar stå upp för någonting hon tror på. Detta klimatet har hårdnat i Sverige på bara de sista åren, tycker jag, väldigt mycket. Och det är där som du och jag ska stå upp. Vi ska stå upp för henne, om vi nu tar henne som exempel. Men det är här vi inte ska backa. För djävulen går inte att förhandla med. Ondskan går inte att förhandla med. Den kör sitt race tills den blir stoppad. Och den enda som kan stoppa ondska är du och jag, eftersom Jesus bor på vår insida, godheten. Så det som Herren uppmanar oss som Guds folk, det är det här. Kom nära mig. Låt mig få gå på djupet. Låt mig få ta er till en helt ny form av helighet. Jag längtar till det, att när jag kan komma in i ett rum så är Guds närvaro så mäktig över mig så att människor bara undrar vad som hände. Vad hände med atmosfären? Visst har det varit fantastiskt att människor blir berörda av Guds närhet för att du och jag kommer in i rummet. Det handlar ju inte om att vi är duktiga eller så, utan det handlar ju om att vi är så nära honom. Att vi lever i sån lydnad till honom så att hans kraft bara är verksam. Det var en av de här gamla väckelsepredikanterna, George Finney heter han väl. Han gick bedjande genom en fabrik. Gick och talade i tungor, gick genom fabriken. Och folk, den ena efter den andra, bara bröt ihop och började gråta. För Guds härlighet kom i hela fabriken och det blev väckelse. Alltså, var det bara en grej den här killen kom på? Han var tränad i att höra från himlen. Han var tränad i. Han hade tagit de här. Han hade stått upp i de här sammanhangen och sagt, det här är fel. Det här är Guds väg. Du ska gå Guds väg. Alltså, ska ni till himlen så måste ni tro på Jesus. Han hade gått emot både det ena och det andra. Vilket gjorde att Gud kunde välsigna honom med en sådan smörjelse som räddade hundratals anställda på den här fabriken. Hade Finney varit lite PK, som vi säger, alltså politiskt korrekt, då hade ingenting hänt på den här fabriken. Men han följde anden. Och du och jag. För jag tänkte på det när jag satt och tänkte på mig själv. För det är nämligen så här. När man har varit kristen i några år så blir man som en grisvåle till slut. Har ni känt på en grisvåle någon gång? Doing, doing. Det bara studsar. Det är helt liksom bedövat. Det händer ingenting. Det är bara stopp. Liksom. Men du kan omöjligt komma igenom den. Hur du än kämpar, du måste ha en kniv. Jag tänkte, så blir vi kristna ibland. När åren går och det bara går på sin lux. På vissa områden så blir det liksom bara som en grissvår. Det är så här, du kommer inte igenom. Men det Gud vill, han vill skära upp den här grissvården, och det kan göra ont liksom. Det kan det. Men han vill skära upp bara för att han ska komma in till köttet, till hjärta, till muskler. Alltså det här känsliga. Just det här minsta. Har ni stuckit fingret upp ett sår någon gång, så vet ni att man reagerar direkt. Alltså, du reagerar nästan när fingret är på vägen i såret. För du vet att nu kommer det att kännas. Gud vill att samma känslighet ska vara mellan dig och mig. Mellan dig och honom. Och mig och honom. Att minsta lilla beröring från himmelen, så märker vi den. Och när himlen berör, då är det inte smärtsam, för det är frid och det är kärlek och det är underbart. Men ni fattar bilden, även om den haltar lite. Vi behöver bli av med det här stumma fettet. Det här som gör att vi inte känner. Vi behöver få en känslighet för Guds ande. Och hur får vi det? Jo, det är att tillbringa tid med honom, för det första. Läsa hans ord, lyssna på undervisning. Men framför allt, för att få den här känsligheten, så behöver man göra det han säger åt mig att göra. För håller jag på att säga nej, alltså jag vet, Guds ande pockar på. Alltså, ring den eller gör det. Och jag, nej, jag vill inte. Eller nej, inte nu. Eller kanske sen. Eller jag hinner inte. Eller ja, vad vi nu har för ursäkt. Eller du tittar alldeles för mycket på Facebook. Ja, jag ska bara titta lite. Bara lite till. Lite till. Och så, alltså, de här pockningarna. Det är inget fel att titta på Facebook. Men alltså, när Guds ande manar oss att minska saker och att lämna saker, om vi då inte gör det, då bygger vi på grishuden. Då hör vi till slut inte. Vi blir bedövat, va? Men om vi kan träna oss i att så fort Herren pockar på vår uppmärksamhet och säger att stopp och belägg eller gör si eller så, om vi då gör det, då tränar vi upp känsligheten. Då tränar vi upp förmågan att höra från himlen och göra rätt. Och vad kommer det att innebära? Det kommer att välsigna dig och mig framför allt. Men det kommer också att välsigna vår omgivning. Vi kommer att välsigna de ofrälsta, men också de kristna. Alltså att du kan ge ett kunskapens ord eller en profetisk hälsning i rätt tid. För du hörde. Det kan rädda livet på dig. Du ska inte vara på den här platsen nu. Det kan rädda livet på dig. Men är grishuden där liksom, då hör vi inte det. Jag läste om en tjej nere i någonstans i Mellanöstern. Kristen. Hon satt på en bänk och hon hörde Guds ande säga: lämna platsen. Men nej, liksom, vadå? Vad kompisar där då? Och Guds ande sa: lämna platsen. Och tredje gången sa Guds ande: lämna platsen. Och då beslutade hon sig för att gå. Då hörde hon Guds ande igen: sätt dig ner. Väldigt bestämt. Hon berättade det. Hon sa så. Väldigt strängt. Sätt dig ner. Och så small det allting runt henne. Ena bomben efter den andra exploderade i hus och alltihopa. Och hon helt mirakulös är totalt oskadd. Tänk om hon inte hade hört. Och nu var hon ju ohörsam. Men tack och lov gick det bra till slut. Hon hörde till slut. Det kan rädda våra liv. Hörsamheten. Men det är också så här. Jag vill trycka lite grann på det. Du och jag. Som kristna. Vi måste våga säga det som är obekvämt. I synnerhet till våra trossyskon. För att vara elak. Nej, för att hjälpa. För att vi behöver varandra för att gå på rätt väg. Vi behöver varandra för att, alltså, när någon är fel, när jag går fel, då vill jag ha någon som säger: men stopp, du är på fel väg här. Gå denna vägen. Men det har smugit sig in någonting. Precis det som är i vår värld idag. Alltså att du får inte säga vad som är rätt eller fel. Det finns inget rätt eller fel, utan det finns allt utifrån ens eget perspektiv. Alltså om jag känner att detta är rätt så är det klart det är rätt. Detta håller på att smyga sig och har smugit sig in bland Guds folk. Vi kan inte ha det så. Ja, men jag känner mig dömd om du förmanar mig. Det är bra det. Vi ska bli dömda. Om vi dömer varandra nu så slipper Gud döma oss en dag. Men alltså, det har varit perioder bland Guds folk där vi på ett väldigt hårt och obarmhärtigt sätt förmanar och tillrättavisar och sa sanningen. Ja, jag gjorde inte fel, för jag sa sanningen. Och så var det hårdare än metall som vi behandlade andra människor. Det är inte det. Det är helt fel. Men när Guds ande uppenbarar, du ser, min broder eller syster är på fel väg här. Jag måste säga det. Jag måste säga det, att det här är fel liksom. Det kan vara någon som kanske inleder ett förhållande med någon som inte är troende. Då måste vi säga det. Du kan inte göra detta. Ja, men då dömer ju vi den personen. Ja. Om någon är på väg att köra ut för Tjörnbron när den har rasat, då måste vi döma dem. Säga att du kommer att dö, va, om du kör ut här. När vi ser, och jag säger det, nej, om ni skulle se att jag är på fel väg, för Guds skull, säg till mig. Om jag inte ser det. För jag vill gå på rätt väg. Och vi som är Guds folk, vi måste bli mycket modigare här. Att förmana varandra, som Bibeln säger. Alltså uppmana varandra. Säga, den här är vägen. Du kan inte göra så här. Nu ska jag ta upp en sak som jag kanske trampar någon på tårna. Men det är all kärlek. Kristna ska inte dricka alkohol. Vad har du för stöd för det i Bibeln då? Kan du hitta någonstans det står att det är förbjudet att dricka alkohol? Nej, det kan jag inte. Det står ingenstans, kan jag upplysa om, att det är förbjudet att dricka alkohol. Det står ingenstans i hela Bibeln att du ska inte dricka alkohol. Det står att du ska inte väcka anstöt och du ska inte dricka dig berusad. Det är vad som står om det hela. Men nu är det så här, mina kära vänner, jag behöver inte säga det till er för ni är säkert överens med mig här, men som sitter på nätet, det är en otroligt stor mängd kristna i detta landet som dricker alkohol. Och det är fel. Jag ser på Facebook kristna som lägger ut ett glas vin en fredag eller en öl. Hur ska vi förklara för den frälsta alkoholisten som kommer in i församlingen och så ser den att broder si eller så dricker öl en fredagkväll? Förklara det för mig. Eller barn som kommer från förhållanden med misshandel och så kommer de hem till någon kompis, någon kristen kompis, och där har föräldrarna korkat upp vinflaskan fredagkvällen till tacosen. Nej! Varför ska vi som kristna fylla oss med den dryck som har orsakat mer dödsfall och misshandel och otrohet och skada i denna värld än någonting annat? Djävulen i flytande form, sa de på väckelsetiden på 1800-talet. Och det är så sant. Ge mig en vettig förklaring till detta. Du kommer aldrig hitta någon. Du kommer aldrig kunna överbevisa mig om att det är rätt att dricka sprit som kristen. Jag kan inte stoppa dig, för då har ingen vilja. Men om vi vill ha väckelse, om vi vill stå på domens dag inför tronen och säga, höra, välgjort du trogna och gode tjänare, då måste vinflaskan och ölflaskan och spritflaskan, det måste bort liksom. Det tillhör inte en frälst människa. Ursäkta, jag tog i lite, men detta är något som ser så mycket, mycket allvarligt. Och det är det här jag menar. Alltså du och jag som kristen, vi måste säga de här sakerna till våra trossyskon när vi ser att något är fel. Vi måste säga det. Alltså, vi måste förmana. Alltså, du kan inte göra så här. Vi måste döma varandra i kärlek. Sen om personen ändå säger det, men jag tycker att jag kan göra så här, jag har full rätt till det och så vidare. Fine, den ska stå till svars inför Gud en dag och allt vad han har gjort. Då kan vi inte göra mer. Men vår skyldighet är fram dit att säga, det här är inte okej. Om du vill vara en gudsman eller gudskvinna så är detta inte okej. Ta en idrottsman. eller kvinna. Det finns idrottsmän och idrottskvinnor i division 7, 6 och 5 och så vidare. Där funkar det liksom med lite mage sådär, va. Man kan röka på avbytarbänken och man behöver inte alls vara noga med kosten. Man funkar, man kan vara rätt så duktig, man kan till och med vara kanske lagets bästa spelare och så vidare. Men ska du upp på nivån där Ibrahimovic och kompani är, då är varenda minut av ditt liv inrutat. Alltså det är rätt kost, det är träning varenda dag. Det är, alltså de hela sitt liv viger dem till att vara bäst. Så att vara där du vinner medaljerna, vara där du får utmärkt. Alltså de, vill du vara i toppen så är det ett pris att betala och det är allt. Titta på de här skidåkarna. Alltså Gunde Svan då när han var på topp, när han vann alla sina guldmedaljer, så tog han en hamburgare för guldmedalj, för han åt aldrig det. Utan allting var liksom invägt exakt för att det skulle vara så mycket kapacitet som gick ur honom som möjligt. Det är exakt samma som kristen. Menar du att det är ingen prestation? Nej, men samtidigt är det så här. Vi väljer vilken nivå av kristet liv vi vill leva. Vi vill leva i division 7 och bara komma till himlen. Funkar. Men jag vill inte stå inför Jesus en dag. Ja, men nu var det så här att det var 55 personer här. De brinner i helvetet just nu. Bara för att du drack öl till tacosen varje fredag. Jag vill inte höra detta. Inte. Utan det vi vill höra det är, bra gjort du trogna och gode tjänare. När vi kommer innanför himlens portar, då vill vi möta de här människorna som vi ledde till tro en gång. Eller hur? Så Gud vill uppmuntra dig och mig till en helt annan nivå av helighet. Och det fantastiska som jag tycker är med helighet, och ju närmare Jesus du kommer och ju mer olater du får ur ditt liv, desto gladare blir man, desto lättare blir man, desto bättre mår man. Det är värt allting. Det är värt precis allting. Jag ska avsluta med det. Herre Jesus, jag ber dig att du ska bara ta de här orden och tala till våra hjärtan. Herre, jag talar mest till mig själv faktiskt. För Herre, jag vill leva rätt. Var och en som sitter här och lyssnar på nätet, de har ansvar för sina liv och de väljer vilken väg de vill gå. Jag är övertygad om att alla här inne och väldigt många som lyssnar vill precis samma. Jag ber Herre, hjälp oss att vandra på din väg i helighet, i rättfärdighet, i känslighet för din ande, för att kunna vinna så många människor som möjligt. Välsigna var och en som är här. Du vet var och ens behov här inne, Herre Jesus. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger en sång. Vill du ha förbön så finns den möjligheten nu. Då är det bara att komma fram. Då ska vi be för dig. Vi spelar en sång, så om du vill ha förbön så tar vi det efter sången. Det blir bra, va?